Nu snackar vi om en av de mest populära och framgångsrika svenska komedier som sänds. Sammanlagt spelades det in 50 avsnitt uppdelade på 4 säsonger. Under den andra säsongen hade serien alltid över 2,5 miljoner tittare i Sverige. Det mest sedda avsnittet hade nästan 3,4 miljoner tittare i november 96. Serien blev också film och scenföreställning. Alltså en riktig supersuccé kan man säga, Paolo. Men du kände inte igen melodin?
Nej, nej.
Men vet du vad jag pratar om nu då?
Nej, ingen. Det låter som det här är 80-tal, eller?
Ja,
är det?
Det är det ju.
I 90, ja.
Serien kretsar i alla fall kring en till synes vanlig familj i Vivalla.
Ja.
Susanne Reuter, ja. Allan Svensson spelade Lena och Gustav.
Ja, men det här är ju under tiden man hade annat att göra.
Men du hade väl lämnat Kungsan vid den tiden?
Ja, jo, men det är Svensson Svensson.
Ja, det är Svensson Svensson.
Nej, jag kände inte igen musiken. Och jag var nog ingen stöd, början på 90-talet var man. Hade jag roliga saker att göra. Att sitta
du boxades hemma. Typ?
Jag boxades, jag jobbade i dörren på Café Opera. Man var ung, vild och hade jävligt roligt. Då, i den åldern om man satt hemma och tittade på tv var det något fel på en.
Men hur mycket Svensson är du?
Nej, men jag trodde att jag var mer Svensson än vad jag egentligen var. Sådär. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag är faktiskt en fjärdedel svensk, vilket folk kanske inte vet om. Sådär. Men när jag fick barn själv så kände jag rätt mycket att man var kulturellt rätt annorlunda. Jag var rätt mycket italienare i sätt att uppfostra barn och sådär. Så att,
på vilket sätt då?
Nej, men med mat och det alltså prioriteringar och sådär som jag med mina exfru sådär, att det var en del grejer som man såhär, man märkte att vi, hon var väldigt mycket såhär, medelklass svensk liksom. Och jag förstår allt och sådär, men det vart lite sådär, var jag så mycket italienare eller vad jag nu är liksom.
Så det blev lite krock med Svenssonlivet kan man säga så?
Ja, lite krock med det liksom, inte mycket, men det fanns en del av såhär värderingar som man kände så här, det var rätt annorlunda. Inget fel med Svensson och inget fel med Rossi. Rossi är den italienska Svensson. Så där. Men man kände att det fanns en viss del ens uppfostran som var annorlunda.
Mm. Vill man höra mer om Svensson Svensson så pratar jag en hel del om den serien med en av huvudrollsinnehavarna, Max, som spelades av skådespelaren Gabriel Odenhammar i TV-fabriken nummer 111. Men du har varit mycket i TV, Paolo.
Ja, jag har varit väldigt mycket i TV. Jag har jobbat på alla kanalerna.
Ja, alla mediehus. Alla. Spännande, det ska vi prata om nu. Dags för TV-fabriken från Nacka. Med en krögare, entreprenör, boxare och före detta TV-programledare.
Mm. Ja.
10. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod.
Välkommen Paolo Roberto.
Tack så mycket.
Ja, eller det är du som ska säga välkommen till mig.
Ja, just det. Ja, men du har stövlat in här i mitt hus. Ja, välkommen till mig.
Otroligt fint hus här i Nacka.
Ja, men det är som min exfru brukar säga. Du och din sons man cave. Det här är ju man cave.
Ja, det har du rätt i, tror jag.
Ja, alltså mitt vardagsrum är en stor brottarmatta. Ett kök och en pizzaugn.
Inga blommor och gardiner och sånt. Nej. Tjafs.
Nope.
Nej. Det förekommer inga kvinnor här inne, eller?
Nej, jag har ju PT-kunder här, så jag har en del tjejer som jag tränar.
Men man kan säga att det är mycket glas och det är som sagt en pizzaugn centralt placerad naturligtvis i rummet här. Och det är rostfritt och det är en ordentlig, liksom, nästan krögarspis. Det märks att du gillar att laga mat.
Ja, det är mitt jobb. Så att,
och du har designat det här själv?
Ja, det var faktiskt årets villa. Jag har varit med i jättemånga internationella så här designtidningar och sånt där. Så att det är byggt av lite, man tänker italiensk tågstation 1920, byggt av Mussolini då.
Och köket har naturligtvis en central plats här. Men är det liksom ingen, har du något vardagsrum också, något tv-rum?
Nej.
Nej, det finns inte en tv här.
Jag har brottamatta.
Det har du. Brottamattan ersätter. Men du äger ingen tv.
Nej, vi har en som vi tittar väldigt sällan på. Ja, men jag hade inte det väldigt, väldigt länge, men jag har en tv.
Nej. Du, jag sa för detta tv-programledare här. Mm. Är det så, eller hur är det med det? Är det
nej, jag är utkastad från tv-husen. Men jag har en podd som är rätt stor, som heter Paulos podd. Och sen så har jag en YouTube-kanal som är rätt stor också.
Är du det som man skulle kunna säga cancelad idag?
Ja, det kan man lugnt säga.
Vi kan återkomma till det. Och du och jag, vi har ju haft kontakt om den här intervjun ett tag. Är det något speciellt som gör att du tycker att du vill göra den nu?
Nej, det känns som man har landat lite i ens nya liv och sådär. Och den här värsta cancelstormen har lagt sig. Så då kan man prata om tv.
Och nu, sålde du en pizzaugn idag?
Jag sålde precis en pizzaugn. Mm. Ja, jag jobbar ju med att importera saker från Italien. Jag har en webbshop också som jag gör reklam för nu. Robertos.shop där vi säljer bland annat pizzaugnar och sånt där.
Det finns många andra webbshoppar också man kan...
Just det, som inte är lika bra.
Men du, så man kan säga i alla fall, miljöbeskrivningen här, det finns liksom inga spår av att du har jobbat med tv här då, kan man säga. Du äger ju inte ens en tv.
Nej.
Nej. Men du har varit mycket i tv under hela ditt liv, kan man säga. Från början då i filmen Stockholmsnatt från 87, men också som medverkande och programledare i många program som När och fjärran, Time Out, Let's Dance 2006. Primo Paolo, Pengarna på bordet, Expedition Robinson, Farmen och som expertkommentator på TV4 Sport. Fram till då att du under ganska dramatiska omständigheter fick sluta med tv helt 2020.
Jag har även jobbat på SVT. Jag har gjort något som heter TV4 som heter Men Hallå var mitt första program.
Ja, Men Hallå, ja.
Och sen så, vad hette det på... jag hade en intervjuserie på SVT också. För massvis med år sedan.
Om du tror att vi ska hinna prata om allt du har gjort så kommer det vara omöjligt tyvärr. Men Hallå kommer jag ihåg.
Ja,
men var det med Karin Julström?
Just det. Det var det. Ja. Och det var rätt roligt. Det var ett nytt så här format. Och man, det var rätt vågat att TV4. Om man pratade narkotika så tog man in liksom, folk som tyckte det var skitbra. Och så där. Jag tycker att det var bra program, måste jag säga.
Och som sagt, vi ska inte prata någonting egentligen om det som hände och det som gjorde att du fick lämna tv. Däremot de konsekvenserna det fick för dig. Men vi tar det från början, tänker jag.
Absolut.
Som sagt, du har jobbat mycket med tv. Hur blev det så? Har du liksom alltid dragits till tv-mediet?
Absolut inte egentligen. Jag var ju ungdomsligist sådär, och ledde massa gäng in i Kungsträdgården. Stockholmspolisen klassade mig som en av de tre farligaste ungdomarna då i Sverige under 18 år.
Hemskt ju.
Ja, absolut. Verkligen. Och stökig jävel. Och en dag sitter jag på Monark. Kommer du ihåg det? Gamla fiket i Kungsträdgården.
Finns inte det?
Nej, nu är det väl Thank God It's Friday.
Okay. Men det finns ett annat så här cykelcafé där.
Ja, just det. Men det är inte det är samma. Inte det. Det är det som ligger ut mot Hamngatan.
Just det.
Och då kommer fram en herre och säger så här: är det du som är Paolo Roberto? Ja, så jag säger. Jag heter Staffan Hildebrand, jag gör ungdomsfilmer. Jag hade tänkt göra en film om kravallerna i Kungsträdgården. Det var du som startade dem. Ja. Och då hade jag redan börjat liksom försöka göra reträtten från gängen. Så det blev en rätt bra väg ur kriminaliteten.
Det blev vägen ur?
En del av vägen. Jag gjorde en sväng tillbaka igen. Det var några år, du vet. När jag liksom sen landade efter Stockholmsnatt. Det var ju på den tiden Sverige var en kommunistdiktatur. Och vi hade liksom två tv-kanaler. Och då blev man ju, när man blev känd på den tiden, blev man ju man är så känd. Så att det fanns ju liksom inga. Och jag var den enda riktiga så här från början som var, du vet, ett original svartskalle. Som kom från förorten, pratade som någon från förorten. Uppförde mig som någon från förorten. Som inte bara var liksom en mums-mums. Att man var liksom lite, har en annan hudfärg eller en annan hårfärg. Och så vit, totalt svensk på insidan. Utan man kände att jag var kulturellt annorlunda, tror jag. Och kom ur en helt annan kontext än andra folk inom media. Så jag vart ju otroligt, otroligt känd under den här filmen. Den var helt sjuk. Ja.
Alltså, vad kom den att betyda för dig, Stockholmsnatt? Skulle du säga nu med liksom facit i hand?
Alltså med facit i hand så förstörde, alltså den förstörde rätt mycket och den gav en jättemassa möjligheter. Det är ju väldigt svårt att vara vara så här riktig ungdomsidol. Man blir ju galen, va? Det är jättesvårt att hantera det. Och det finns liksom ingen...
Fick du någon hjälp med det?
Nej, jag tror inte. Alltså, jag tror att folk bara tror att det var kul. Alltså, jag fick ju på riktigt... Alltså, varje vecka fick jag en sån svart plast. Alltså de här sopsäckarna med beundrapost. Unga tjejer som skrev till dem. Så att det var rätt problematiskt, kan jag säga. På många sätt och vis. Liksom.
Men också en jätte-ego-boost.
Jätte-ego-boost. Men det är ju problemet med det där är ju att så här, det blir ju en sån jävla boost. Och sen så en dag försvinner ju det där. Och så står man där och ser man ju kungen i Kungsan. Liksom. Det var inte så att man kunde gå ner på Arbetsförmedlingen och säga så här, vad har du gjort tidigare i livet? Jag har varit kung i Kungsan. Jaha. Tyvärr, kungajobbet är redan tillsatt. Någonting annat, va? Mm. Så att när man väl den här... Liksom, det tog ju 3 år så hade den här stormen lagt sig. Och då skulle man ju börja om ett nytt liv. Och det är lite sådär... Speciellt i Stockholm är det så här att den där var ju så jävla stor. Liksom, att folk också... Alltså, det fanns också en del... I Stockholm finns det en sån känsla. Du ska inte tro att det är någon, liksom. Mm. Så att det fanns en så här, mycket så här, han från Stockholm snabbt, du vet. Den grejen började liksom hinna ikapp den här kändisgrejen.
Du blev lika trackad som du var populär, kanske?
Ja, men jag började ju tävla då liksom inom kampsport. Och jag kommer ihåg, jag drog ju alltid fulla hus i Solnahallen och Eriksdalshallen. Det var ju alltid slutsålda, varenda jävla biljett. Men 80% hatade mig, 20%... Det är väldigt mycket Stockholm, det var helt annat när man tävlade ute i Sverige. Liksom.
Men det förstår jag kan vara problematiskt. Mm. Hur liksom tacklar du det?
Jag vann. Alltså de där har ju alltid funnits där. De dök upp där i Solnahallen och satt längst upp på läktaren och buade och skrek att du kommer aldrig bli svensk mästare i taekwondo. Du är bara liksom en gatbuse. Jag blev svensk och nordisk mästare i taekwondo.
Det spårade dig.
Ja, men och samma gäng satt och buade när jag började kickboxa. Att jag bara taekwondo-killen. Jag blev svensk mästare i kickboxning. Mm. Samma gäng buade när jag började boxa. Mm.
Men vad är det som gör att du måste... Eller känner du att du måste hävda dig liksom?
Ja, det är klart jag kände. Det är klart att det i början, när jag var yngre, var det en enorm... Det är därför jag hamnade i problem. Det är därför jag också hamnade på tv. Jag tror att alla som hamnar på tv i viss mån har någon form av så här... Att man trivs i rampljuset. Det finns ju något positivt och negativt med det liksom. Alla säger att jag tycker det här är skit. Men folk som är duktiga på tv gillar också att vara i rampljuset. Det är inget fel med det.
Men är det kvar då det här i det? Att du måste liksom hävda
nej,
dig?
Nej, utan jag har jobbat rätt mycket med det. Jag är ju medveten om det. Liksom.
Hur har du jobbat med det?
Nej, jag har gått i terapi, jag mediterar. Jag har ju liksom jobbat med mig själv rätt mycket. Så att den grejen är väldigt tydlig för mig. Men det är också, den får inte heller, man får inte heller döda den... glöden det ger, så att den är ju dubbel, det är som de flesta, det är liksom de bra svärd är dubbeläggande.
Mm. Något som rönte ganska stor uppmärksamhet nyligen, det var att regissören till Stockholms natt, som du var stjärna i då, Staffan Hildebrandt, erkände att han har förgripit sig på barn. Två mindreåriga pojkar. Hur reagerar du på det?
Jag har varit så mycket ingeggad i så här skandaler och allt sånt där, så att jag har ingenting att säga om det. Det är hans problem. Och
det, men förändrar det din bild av honom?
Alltså, ja, det är klart att det gör.
För ni hade en nära relation.
Ja,
du bodde med honom?
Jag har bott med honom. Men folk är så här, vad har han gjort? Nej, ingenting med mig. Nej. Och Staffan, så här, det är som med alla saker. Allt kan vara dubbelt. Han var bra för mig. Mm. Han tog mig från gatan. Sen har han gjort något jävligt vidrigt. Liksom. Sen har jag inte läst om vad det där var och hur. Och så där. Så att jag ska inte uttala mig om det.
Någonting som du har gjort på senare år som blev väldigt uppmärksammat, det är ju att du var programledare för Robinson.
Ja.
4 säsonger, 2009 till 2012, yes. På Dominikanska republiken och Filippinerna, va? Mm. Hur hamnade du i Robinson?
De frågar och jag säger ja.
Varför tror du de frågar dig?
Jag tror att jag vet vad det är, Linda. Jag hoppade in som vikarie till Linda Isaksson, vad hon nu heter.
Lindorf nu.
Lindorf, ja. Sådär. Och sen så blev jag kvar.
Mm. Bra vikarie.
Jag har gjort det 2 gånger.
Ja.
Jag är Linda Isaksson utan höga Farmen också. Jag hoppar in som vikarie där.
Ja, men ja, precis, det är lite Anders Lundinskt av dig. Han hoppade också in i alla möjliga program och tog över liksom, bullen och det kommer mera och sånt här. Men okej, okay, så bra vikarie. Vad tittar du fortfarande på Robinson?
Nej, jag tittar aldrig på TV i princip. Nej.
Så du tittar aldrig på dig själv heller?
Nej.
Du är inte ens nyfiken på hur det blev?
Nej.
Är inte det jättemärkligt?
Nej, jag tycker det är kul att göra TV och sådär. Eller tyckte då, jag har väl inte samma behov idag. Liksom, så här, men, nej.
Men hur engagerad är du i TV-jobbet om du inte ens vill se resultatet?
Nej, men så här, grejen är så här, om du har jobbat mycket med TV, jag har ju jobbat sen jag var liksom, jag menar, sen 93 tror jag. Då vet man om det är bra eller dåligt. Du behöver inte se det.
Liksom. Hur vet du det?
Nej, men du känner ju. Liksom, du känner om du sätter något. Du känner om du har energi. Du vet om du har tittat rätt. Och du behöver inte liksom... Även om man tittar på Farmen. Jag har ju gjort det där så många år. Jag hade ju knappt omtagningar. Och så där. Jag, liksom, man har jobbat, man är en, det är ett hantverk, va, TV. Det är så här... Jag brukade säga det till min gamla producent att Ylva, att så här, men hon var bra, så här, men jag bara, det kan ju en rakad apa göra liksom. Hon bara, ja, fast en rakad apa ska kunna slappna av, låtsas som det är inte massa tv-kameror så där. Men det är ju liksom grunden till att vara en skicklig programledare. Det är ju därför också programledare är rätt bra betalt, att det finns inte så många som kan göra de här stora tv-produktionerna med massvis med kameror, slappna av, och de är ju svindyra, de här produktionerna. Sätter du en dålig programledare, då förstör man ju hela produktionen, du vet. Och de kan ju kosta liksom över 50 miljoner såna här liksom produktioner. Och så har du en superprogramledare, då funkar det inte.
Nej. Vad är det som gör dig som en bra programledare, tycker du?
Alltså, det kan inte jag uttala mig om, men obviously så har jag gjort väldigt mycket TV och gjort det i många, många år, mycket mer längre än de flesta.
Liksom. Det är erfarenheten?
Ja, det är erfarenhet. Och sen så tror jag att så här, jag tror att rätt fort så begriper man att, så här, att du så här, släpp och vara på TV, utan så här, till exempel som Robinson liksom. Istället för att liksom läsa ett jävla manus, så läs manuset, tala om också för producenten när de byter producent och så här jobbar jag, och jag kan läsa ditt manus ordagrant, men det kommer bli jättedåligt, för det är inte så jag pratar, utan låt mig läsa manuset och sen prata, för att det är inte jättesvårt, va? Du tittar på tävlingen och säger okej, okay, ni ska över det här hindret, ni ska bränna upp det där, ni ska klättra upp i den där palmen, ni ska hämta en kokosnöt, försten i mål är immuna i nästa öråd. Det är det du ska säga. Och tittar på tävlingen och berättar för då deltagarna, som man pratar med vanliga människor, så blir det bra.
Men fyra säsonger då med Robinson, vad är dina starkaste minnen från inspelningarna?
Jag tror det starkaste minnet jag har är när första säsongen, när det är roligt att göra Robinson, för ni är så jävla stor liksom grej. Det var ju direkt vi ska börja, så kom det en orkan. Så vi evakuerade då från ön, och den båtresan var rätt läskig. Och det fanns inte flytvästar till alla. Så jag tänkte säga, jag vill
rädda programledaren.
Nej, utan jag hade ingen flytväst.
Nej, du hade ingen.
Men jag skulle aldrig, alltså jag är rätt vältränad så här, om någon kan simma så simmar jag. Mm. Så att det var ett starkt minne.
Vad sa huvudskyddsombudet på inspelningen om det här?
Det finns nog inget sånt.
Facket informerat.
Nej, jag tror inte det finns inget fack på plats där.
Nej, men vad hände då?
Nej, vi lyckades. Det gick vågen. De var ju jättehöga. Alltså, det var rätt läskigt där. Mm. Det var flera incidenter där. Vi krockade med en båt faktiskt också i en av de här stormarna. Då var det en båt och det kom över en våg. Och sen så ena båten, den kom flygande över vår båt som var nere i en vågdal. Och träffade ena producenten i huvudet. Alltså han var träffad av båten. Och jag såg hur propellen bara så här. Höll på att liksom klippa folk där. Så det hände en del grejer.
Ja, hur farligt var det där egentligen?
Det är ju sånt där som kan hända. Liksom. De var rätt vilda, de här dominikanska båtförarna. Det var alltid full macka. Oavsett vågor så var det liksom pedalen i botten. Och så
men du kände inte liksom... Nu kan det ta slut här.
Vi pratar med en man som varit knivhuggen 3 gånger. Så att, jämfört, jag hade som jobb att vara professionell boxare i 10 år. Så att,
det är inte mycket som...
Det är världens farligaste jobb.
Ja.
Så nej, men så jag är inte så.
Men beskriv Robinson som tv-fabrik då? För det är, alltså, hur ser din insats ut på en Robinson-inspelning? För det är ju inte tävlingar varje dag.
Nej. Men alltså, det är, programledare är ju pinsamt lite jobb. Alltså, det är att jag hör en del programledare som gnäller. Alltså, det är ju sånt jävla... Alltså, det gör ju ingenting. Alltså, på riktigt. De skjutsar ut dig. Du lär dig dina 4 meningar, du ska säga. Du säger dem. Och så sätter du liksom...
Och sen fakturerar du?
Ja, så fakturerar jag jättemycket pengar. Ja.
Det skäms du inte?
Nej, jag kan säga att jag var jämförelsevis med andra programledare som har lett det där programmet, så var jag rätt populär. Jag brukade hjälpa till att lasta och sådär. Det vet jag någon av de första gångerna. Första inspelningsdagen faktiskt så körde de in båten då, så ska de lasta upp då på, och då gjorde de en sån här lina då, eller folk stod och lastade, så jag ställde dem också och lastade dem. Vad gör du? Nej, jag hjälper till. Fan. Jaha.
Gratis träning också.
Ja, men så här, så gör en normal människa, men så gör ju tydligen inte en del programledare.
Aschberg skulle aldrig ha
det vet jag faktiskt inte, men programledare som var innan mig var rätt.
Vem var det?
Nej men om jag ska vara Linda. riktigt ärlig, så det vet alla i branschen att hon är en jävla skitstövel. Hon kan låta teamet om du spelar in på en där, jag kan inte svära på att det är så här, men det så här är berättat för mig och många som har jobbat med henne, för jag har inte varit där själv, men hon kan åka iväg och käka lunch liksom när teamet sitter kvar. Hon kan inte äta teamets mat, utan hon måste åka till in och käka.
Liten diva, eller? Är det det vi pratar om?
Big times.
Nu kan vi säga att Linda är ju inte här och kan försvara detta. Men Linda, om du hör det här, så är du hemskt välkommen att göra det i ett annat avsnitt av TV-fabriken och bemöta de här illvilliga ryktena, förmodligen.
Ja, förmodligen.
Vi hoppas det.
Vi hoppas att hon är en fin människa, och alla som har jobbat med henne ljuger för mig.
Men man kan ju vara en fin människa utan att vilja äta den här sunkiga TV-buffén.
Ja, eller så kan man vara teamplayer.
Och du är det senare.
Ja.
Men Robinson, ska du inte vara med i Robinson istället?
Nej.
Varför inte?
Nej, men så här, jag ser inte det som någon riktig, alltså jag har ju sysslat hela mitt liv med liksom att tävla i kampsport liksom. Jag har bantat hela fucking hela livet, klarat mina viktklasser. Jag i min första VM-fight bröt käken, bröt näsan, fick ett revben utslaget, fick en tand utslagen. Så jag har testat mig själv, jag har liksom inget sånt att bevisa längre liksom. Så här, jag förstår att folk gillar det.
Har du fått frågan?
Ja, jag fick frågan för länge sedan när jag precis hade slutat med boxningen.
Vad är vi för år nu?
Det var nog när Robban var programledare.
Aschberg?
Mm. Ja, sådär.
Men jag tänker ändå att du skulle kicka igång på utmaningen ändå, att vinna den här skiten.
Nej, det, ja, absolut. Men nej, jag har ingen sån, den delen av mitt liv är klart. Liksom. Ja. Jag vill göra andra saker med mitt liv. Så att hela den här krigardelen av livet, det har jag gjort. Jag har liksom ingen behov av det heller.
Varför blev det bara 4 säsonger som programledare?
Nej, men sen så var det väl en säsong de inte körde, va? Vad jag kommer ihåg.
Du hade velat fortsätta?
Ja, vad fan. Det är liksom jättebra pengar. Du är på en paradisö liksom. Så, ja, absolut.
För sen efter 2012 då blir det 2013. Och då leder du ett program som heter Pengarna på bordet.
Just det.
Tog över efter Peter Gide som gjorde första 2 säsongerna. Det här programmet har jag nästan glömt. Konstigt, men jag ser framför mig att det var kontanter.
Ja, det var liksom, kontanter eller? Ramlade ner i det var rätt roligt.
Var det riktiga kontanter eller?
Jag var inte det. Jag kommer fan inte ihåg. Det var något. Det var det nog.
Varför kommer man inte ihåg det här programmet?
För att det inte var tillräckligt bra antagligen.
Tyckte du inte det heller?
Ja, men jag tycker det var rätt bra. Jag tycker det var en bra tävlingsform. Men det, ibland är det saker så här, det är något som inte funkar. Liksom. Det kanske inte var min typ av program liksom, heller. Att jag kanske inte funkade som programledare än det. Så där. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det där var.
Men det är också en jäkla stor skillnad att göra en sån där renodlad studioproduktion än att vara ute på Dominikanska republiken.
Ja, och det är inte riktigt jag att läsa på prompter och så där. Det passar inte mig. Så jag kommer inte ihåg hur det där var. Varför det inte funkade. Det kan ha berott på mig. Att det kanske inte var mitt habitat.
Men att du stod där kanske berodde just på att du fick lite pengar på bordet.
Ja, för de betalar jävligt bra i tv-branschen. Så att fan.
Hur har du varit med det? Har du löneförhandlat själv?
Jag har aldrig löneförhandlat. Det har varit så jävla bra pengar så att jag kan säkert ha fått bättre, men jag bara så här, shoot.
Jag tar det.
Ja. Jag har ju alltid jobbat med andra saker också. Så att, du vet, tv har aldrig varit mitt... det har ju varit jättepengar, men det har ju aldrig varit mitt jobb. Liksom. Mm. Utan det har ju varit ett extra knäck som har varit extremt välbetalt. Liksom.
Men vad var marknadsvärdet på Paolo Roberto där? Vad skulle du ha för en säsong av pengarna på bordet? Liksom?
Pengarna på bordet var, jag kommer inte ihåg vad jag fick för det, men jag fick otroligt bra betalt kan jag säga.
Men vad handlar det om? Alltså, jag har ju ingen aning. Är det 300 000 eller 2 miljoner? Eller?
Nej, det är mycket mer än 300 000.
Över miljonen?
Ja.
För en säsong?
Mm.
Det är bra.
Det är sjukt bra. Jag ska göra det naken, blåmålad, men morot uppkörd i röven för de pengarna.
Och så är det ju inte heller, gissar jag, medarbetare som sitter på redaktionen och liksom, utan du går in och bara gör din grej. Liksom.
Nej, men jag är med lite på redaktionsmöten och så. Sen så på slutet var man ju rätt erfaren så där. Med att göra de här typen av produktioner sådär. Så att ibland kunde man ju saker, speciellt om det var producenter som inte var så här, men så här. Sen får man ju framföra det på ett diplomatiskt sätt, men ibland, jag vet ju några tävlingar på Robinson sista säsongen jag gjorde, så bara så här ifrån att det där går liksom inte, utan det där, alltså man måste vara fair med de här, de svälter. Och du vet, sådär. Så att det där går inte att göra. Liksom. Så jag vet att jag har haft diskussioner några gånger. Och jag har kanske haft fel någon gång. Men jag ska säga att jag har haft rätt.
Du tar fighten ändå?
Nej, men jag är ingen sån. Alltså jag gör mitt jobb. Mm. Det är mitt jobb att vara programledare. Jag är inte producent. Jag lägger mig inte i det. Men jag kan säga att jag tycker... Alltså, så här, jag har gjort en sån här tävling förut 4-5 gånger. Om ni vill höra min
take på det,
vad som kan gå fel, så såg man ju att det där är liksom, där kan bli fel liksom.
Alldeles strax ska vi prata om Farmen också, som du blir väldigt förknippad med. Men först måste jag ju kolla lite med dig då, eftersom du inte har någon tv och verkar inte vara intresserad att titta på tv och dig själv och sådär. Hur ser en dag i ditt liv ut rent mediekonsumtionsmässigt? Vad tar du del av?
Nej, jag tittar ju på mycket på nätet, finns det ju.
Vad tittar du på då?
Nej, men jag YouTube, alltså det finns ju otroligt mycket bra. Nej, men också så YouTube är så här roligt liksom, man kan hamna liksom och titta på liksom en timme om du vet Rickard Lejonhjärta liksom. Yeah. Igår tittade jag på om Barbarossa och korstågen och så här, spännande.
Ja. Vad mer tar du del av?
Mediamässigt, nej men
tidningar, radio.
Nej, jag lyssnar på med ofta med rätt stor ilska på P1 för att följa med i debatten lite. För den är så jävla sjukt. Det låter som så här, miljönyheterna. Det är alltid något jävla liksom, om det snöar i Sverige så är de i Indien och berättar att det är jättevarmt så där. Så att det är ju en rätt vänsterlutande, rätt mycket media lutar åt vänster liksom. Och det vet ju jag som har jobbat inom media. Det är ju helt sinnessjukt ibland om man kan sitta och prata med folk inom media liksom. Och det är liksom, det är 100%.
Men vad har det med klimatet eller vad då?
Nej, men jag menar att klimat, alltså ofta är det liksom, det är väldigt mycket en liksom en politisk vinkel liksom. Och det har man gjort undersökningar med SVT och sånt där man märker att det är ju rätt rött liksom, eller grönt på de som jobbar där, och så är det hela TV-branschen.
De undersökningarna är väl kanske inte riktigt lite tillförlitliga.
Jo, men de har väl gjort den största som är gjord, den är gjord för några år sedan, sen kommer de väl aldrig göra någon som går att lita på. Men
är det flera journalister där som skulle ställa upp på en sån undersökning?
Nej, men det var ju någon innan de nu kommer jag inte ihåg, jag ska inte referera till något sånt, jag vet. Men rent generellt är media rätt vänster. Lutande, va? Och där har ju media varit otroligt, alltså de har ju missat att berätta alltså flyktingkrisen, vad det kunde innebära för Sverige. Man har inte riktigt det här med kärnkraften liksom, vad det betyder liksom, att stänga ner kärnkraften. Där har man inte riktigt tagit pulsen liksom. Där känns ju,
varför har de inte gjort det?
Därför att vi har, det där låter som man är en sån högerextremist, men att du fram till liksom bara för några år sedan, jag hamnade på löpsedeln 2014 och sen när jag sa att med mitt underbringande flyktingkris där, så sa jag att vi behöver en plan, det som alla säger idag, då var man på löpsedeln alltså, så att i Sverige har vi haft en rätt hårt hållen åsiktskorridor som idag tack och lov börjar bli bruten. Så jag lyssnar en del på, jag tycker att det är viktigt att följa den svenska debatten, men kan bli rätt irriterad på den. Sen lyssnar jag en del på italiensk nyheter också för att följa med.
Är det Rai då?
Ja, Rai. Och sen så och sen försöker jag lyssna på någon amerikansk också. Som är rätt höger så här, bara för att få en vinkel liksom på.
Men vad säger du om Berlusconis liksom inflytande i italiensk mediepolitik som är otroligt kritiserad också, vinklingar.
Med all rätt kan jag säga så här, men man måste komma ihåg var Berlusconi kommer ifrån. Han kom ju alltså under i början på 90-talet där, så har man en sån politisk skandal som alltså, du vet, hela det italienska systemet är bara genom korrupt. Craxi, typ Italiens Olof Palme, kristdemokrat i för sig, men Italiens mest, han satt det mest efterkrigsregeringar som premiärminister. Han går i landsflykt. Det är miljarder de här har snott från italienska folket. Ur askan kliver Berlusconi och säger så här, jag har så mycket pengar så mig behöver inte köpa. Sen har han ju andra agendor, va? Så att det är där man måste förstå vad Berlusconi kommer ifrån. Då.
Precis, men du är lika kritisk som alla andra egentligen till hans medieinflytande, eller?
Ja, självklart. Sådär. Men det är ofta sådär att det, ibland finns det... saker kan vara både bra och dåliga. Det finns inte bara svart och vitt som folk ofta vill. Livet blir så jävla enkelt när allt är svart och vitt. Han är dum, han är god, du vet. Världen är inte så enkel.
Hade det varit ditt nästa TV-program kanske? Och bredda den här, som du tycker, vänstervridna bilden då?
Ja, men det börjar ju vakna lite. Men jag har ju en podd där vi pratar rätt mycket med folk. Och det har ju varit, det är något av det roligaste jag har gjort. Att liksom så här få ha egna liksom idéer om och intervjua folk man tycker är viktiga liksom för debatten. Och folk man är intresserad av och sådär liksom.
Är det något mer du tar del av som du vill lägga till här?
Jag läser mycket böcker, det är väl sådär. Tittar nästan aldrig på svensk TV. Noll på underhållning kan jag säga.
Det är ju dåligt betyg alltså.
Nej, det är kanske bara jag som inte är intresserad av. Så om jag har en timme över så läser jag hellre en bok eller du vet, så här, titta på Mello. Jag tycker att det
är. Vad är det för fel på Mello nu då?
Nej. Att Lorraine, det här, hon tränar ju faktiskt på samma taekwondo-klubb som jag gör. Ja. Ibland.
Du känner henne?
Nej, det gör jag inte. Uh-huh.
Men du såg uppenbarligen att hon vann, eller? Nej?
Ja, hur? Det går inte att bo i Sverige och missa det. Fan.
Ja, du kan ju titta på något annat.
Nej, men det går inte att missa hur som helst.
Vad tycker du om vinnarlåten?
Ja, det var ju bra. Ja. Mm. Det är inte jätte...
Du bryr dig inte egentligen. Nej. Men då tycker jag att vi snackar om Farmen istället.
Ja.
Sex säsonger blev det där.
Ja, jäklar.
2015 till 2020 i Småland.
Ja, för första körde vi Hur många säsonger var det?
Sex gjorde du.
Är det sex? Ja. Fem, vi körde en för fem säsonger i Skillingaryd i Småland. Ja. Ja. Verkligen ute i skogen. Och så en i Hedemora, en säsong också. Mm. Första.
Och där var det också att du tog över efter Linda då. Ja, varför får du ta över hennes grejer hela tiden?
Jag vet inte.
Jag har ingen aning. Hur fick du frågan?
Nej, men jag tror att hon var mammaledig. Sådär. Ja.
Och det var inget att tveka på?
Nej. Why not?
Nej. Vad har du för minnen därifrån, de säsongerna?
Nej, men jag har gjort det. Alltså man, det är ju rätt roligt för att det är, de här teamen har man jobbat med liksom, alla år. Det är lite så här, efter något år man kommer ner, lite som repmånad. Så här, man kommer ner och så har man inte träffat folk på ett år. Sen blir man ju rätt tajt med teamen. Man bor i baracker, ja, andra programledare bor ju på hotell. Men jag bor
Linda typ.
Andra programledare. Vad heter det? Men jag bor ju i baracker med teamet. För att om jag ska spela in två månader så vill jag liksom, jag vill ha kul med mina... Du vet, jag vill vara en i gänget. För mig är det jätteviktigt att bo som alla andra och äta som alla andra. Och så där. Och jag gillar lite practical jokes och vassa. Så här. Och då vågar de ju ge sig på programledaren om jag bor. Du vet, man märker rätt snabbt att mig går att skoja med. Och så där. Så det tyckte jag var väldigt roligt. Det här med att vissa följde med från Robinson. Så en del har man jobbat med liksom, jag menar, alltså både Robinson fyra säsonger och sen så blir det liksom 10 år. Man bor ett par månader ihop så man lär ju känna folk på ett väldigt, väldigt speciellt sätt.
Och Farmen då, jag tillhör ju de som såg Farmen när det kom, ja. Alltså på 90-talet i princip, och såg, plöjde ganska mycket då. Har inte alls sett på senare år. Vad är det med Farmen som du gillar?
Alltså jag har aldrig sett ett Farmen-avsnitt när jag började jobba med det. Och jag har inte sett något. Jag brukade titta på finalen med mina barn när de var små.
Men kan du vara den enda programledare som inte tittar överhuvudtaget på dina program?
Men Farmen... Inte,
ja. Men är det inte bra att se liksom, för att om inte annat se vad man kan göra bättre till nästa gång? Eller alltså, utvärdera typ?
Man ser ju lite under inspel. Man ser ju lite under inspelningarna, tagningar och sånt där. Och ja, nej. Jag jobbade i 30 år med tv. Fan, ska jag titta på det där? Jag ska vara ärlig.
Nej, men absolut. Nej. Men varför ska vi som tittare titta på Farmen då?
Nej, ingen aning.
Jag
skulle hellre titta på Barbarossa på YouTube.
Okej, okay, ja, du är inte bra på att sälja marknadsföra programmen du gör. Men är du där, varför är du där då?
Därför är det ett kul jobb. Mm. Det är ett skitkul jobb och det är bra betalt och allt sånt där.
Mm. Och practical jokes.
Ja, men det teamet om man jobbar med, du vet. Ja, men det är kul.
Ja. Och som sagt, det här gör du då till 2020. Mm. Och då är vi framme vid det här året då allt vänder för dig, ja, i tv. Mm. Och det ska vi prata om alldeles strax.
En underbar värld. Man vaknar på natten och folk dansar i köket. Och...
Ja, vad tycker egentligen svenska musikers barn om sina föräldrars musik?
Jag tyckte att det var pinsamt i skolan när vi liksom på musiken alltid skulle sjunga Teddybjörn och Fredriksson eller liksom sådär. Samtidigt som jag var jättestolt över att det var min pappa som hade skrivit den låten.
Jag har låtit Malin Berghagen välja ut sina favoritlåtar från pappa Lasses låtskatt.
Alltså det är som att jag har blivit lite nykär i min pappas musik. Hej, det är jag som är Malin Berghagen och du hittar programmet Min pappa Lasse Berghagen på Spotify och på andra poddplattformar. Du kan söka på Hitfabriken. Sträck ut din hand.
Men det här är TV-fabriken den här veckan från Nacka med Paolo Roberto som gäst. Du Paolo, 2020 då så köper du sex och greps för det efter en razzia på Östermalm i Stockholm. Det är ett brott som du dömdes för och vi ska inte prata så mycket om den händelsen. Men det jag vill prata med dig om, det är ju efterspelet till detta. Det som händer då, det är att du på tv-språk blir avmyggad. Hur ser du på det uttrycket?
Ja, jag har aldrig hört.
Vad bra, mygga. Och bara några timmar efter då, att du begått det här brottet då, och all press skriver om det här, så gör du en uppmärksammad intervju med Jenny Strömstedt.
Yep.
Hur kommer det sig?
Nej, jag tänkte börja gå ut och erkänna, börja huvudet, be om förlåtelse och börja om.
Hur gick det till det här? Liksom?
De ringde och tjatade. Och så där. Så att, ja.
Vem ringde och tjatade?
Ja, Jenny.
Jenny ringde direkt till dig? Och hur tog du emot det samtalet?
Alltså, men jag hade ju inte sovit och jag var ju helt knäckt och sådär. Liksom. Och jag ska inte liksom gnälla över det, men för det är ju något jag har gjort och det är ett brott och allt sånt där. Så jag tackade ja. Mm.
På stående fot?
Ja.
Hur, jag gissar att du inte har sett den här intervjun.
Nej, och den togs ju om ett par gånger. Mm. De tog ju om den, hon påstod att det inte är så, men de tog om den.
Hur menar du tog om?
Nej, men de tog första gången och så frågade de massa saker. Och sa, Paolo, du kanske skulle säga så här liksom. Så att den vart inte som jag tänkte och sådär. Men
vänta, blev du regisserad?
Ja.
Berätta om det.
Nej, men jag har inte lust att gå in i det där. För att jag gjorde en intervju. Jag har lämnat det bakom mig. Jag har bett om förlåtelse. Jag har betalat mina böter. Jag har tagit hårdare straff än någon annan människa för den typen av brott. That's it. Det är vad jag har att säga om det. Det finns inget mer att snacka om det. Utan det är något som har hänt i mitt liv. Det har varit enorma konsekvenser för mig. Och det får man tycka vad man vill om, men jag har erkänt brottet.
Jag
har betalt mina böter, och det här med att de försöker göra det till något annat än vad det var, ett sexköp, och det har varit utrett som sexköp och ingenting annat. Och jag är dömd för det, jag har betalt mina böter, jag har tagit mitt straff big times. Så det är vad jag säger om det. Och sen har jag lämnat det där bakom mig.
Ja, men jag pratar inte om sexköpet, jag pratar om intervjun nu.
Ja, men jag känner hela den grejen är något jag har lämnat.
Okay.
Det är vad jag säger om det där.
Men ångrar du att du gjorde intervjun?
Jag tycker att det var fult att alltså man var rätt sårbar och trött och sånt där. Jag hade inte gjort det med Jenny. Jag borde ha förstått bättre än att låta henne göra det. Det är vad jag säger.
För det jag tänkte på det efteråt då, det var om du hade någon liksom medial strategi eller sådär för att handskas med det här utåt.
Nej, jag böjde på huvudet, bad om förlåtelse, visade strupen. Jag tror alla som är katoliker förstår vad jag gjorde. Det här är min skuld. Jag finns ingenting att säga. Jag erkänner allt. Och allt vad ni säger, jag håller med. Och sen så döda mig eller förlåt mig. Det var jag att säga om det.
Ja, men precis. För en mediestrateg kanske skulle ha sagt så här, du
fuck,
måste gå...
Fuck mediestrateger. Fuck media. De kan dra åt helvete alla. Jag har gjort det här, och det jag skiter i om det varit massa konsekvenser dit. Jag erkände, jag sa vad jag tyckte. That's it. Det var jag att säga. Jag vill inte fortsätta att prata om det.
Okej. Men, och du vill inte fortsätta prata om dina tv-uppdrag då? För vad hände med dina kontakter med de som du liksom skulle jobba med framöver och sådär? Hur blev det med de kontakterna så att säga? Hörde de av sig till dig och styrde av?
Ingen.
Eller liksom? Ingen hörde av sig?
TV4s chef ringde en gång.
Okej. Och sen, det var det?
Det var det. Hej då. 10 år jobbade på TV4.
Hur kändes det?
Nej, men folk är fega. Så är det.
Men vad skulle de ha gjort?
Ja, men med tanke på mediedrev och folk som har tagit livet av sig i mediedrev, så kunde man faktiskt, även fast en anställd har gjort något jävligt dåligt, ska man ringa. Alltså, någonstans måste också en stor organisation som TV4 ha någon som bara så här, vänta nu, hur mår den här snubben? För att folk som inte har varit i ett sånt drev förstår inte vad det betyder. Vi har 2 män som har tagit livet av sig när man blir utsatt för det här. Och det är inte på något sätt förringa mitt eget brott. Sådär, vill jag vara tydlig med. Men någonstans. Om man har jobbat ihop med människor i 10 år. Ring och fråga, hur mår du? Ingen.
Ja, det är ju förvånansvärt kan man ju tycka.
Egentligen inte, men med den pissmyrebransch som tv-branschen är inte alla. Det finns jättemycket bra människor. Men det är en feg bransch. Det är en bransch med fingret i luften. Och vad tycker folk och allt sånt där. Folk vågar inte, det vet ju jag själv som har, jag menar, min första sån här när jag började gräva min massmediala grav, det var ju den här intervjun på P3 som har blivit, den finns ju på nätet, som är, den är, det finns lite olika, men den har ju någon liksom halv miljon.
Och vad var det för intervju för de som
nej, inte känner till? Jag ska göra reklam för en kokbok, och så får man dra någon sån här, Hanna Fahl heter hon, jättevänstervriden, man bara kom dit och såg hon hade den här feministluggen, vet, den är klippt och så här, aha, det är en sån liksom. Och sen så får jag dra en, något som heter återvinningsfrågan, och så drog jag en fråga, så var det, så är du feminist? Nej, jag är militant motståndare mot feminismen, sa jag lite bara för att skoja till det lite. Och jag bara såg henne så hon bara visste inte vad hon skulle ta. Men däremot så är jag en militant förespråkare för jämställdhet. Men jag anser att feminismen är en enorm vänsteridé om hur man ska genomföra jämställdhet. Sådär. Och hela den intervjun, den var utskriven på Svenska Dagbladets ledarsida. För att jag tyckte jag satte punkten på, liksom, eller fingret på problemet. Med det. Jag tycker ni ska lyssna på den, den finns på YouTube.
Man får inte säga i Sverige att man inte är feminist, eller vad är din kontenta
ja,
av
ja,
det här?
Men det är på den tiden, nu kan på den tiden fanns det ingen i offentligheten som vågade säga det. Ingen, noll.
Och men du håller fast för det så att säga. Du är för jämställdhet, men du är emot feminism.
Ja, men alltså det är klart att så här första vågens feminism med liksom, lika rättigheter och rösträtt och allt sånt, det är ju fullkomligt självklart. Men det man sysslar med idag är ju inte det. Det är ju något helt annat, va? Det handlar ju bara om, liksom, du vet... om man tittar... den största lögnen är ju den här att män tjänar mer än kvinnor. Det är ju en lögn, det vet ju alla.
Det visste nog inte jag. Vad menar du?
Löneskillnaderna.
Ja, de finns inte.
Nej.
Okay.
Vet du, om den största undersökningen någonsin när det gäller löneskillnader, det är Arbetsgivarverket, det är Sveriges största arbetsgivare. Vet du vad löneskillnaderna är?
Nej.
Vad tror du?
Vad du menar på en månadslön eller vadå? Mm. Nej, ingen aning. Men jag spontant skulle jag gissa att män generellt över hela liksom spektrat tjäna lite mer än kvinnor.
Mm, det stämmer inte. Samma jobb, samma utbildning, samma tid på jobbet. 1,5%, det vill säga obefintlig. Problemet är att stora grupper män jobbar inom privat sektor. Kvinnor jobbar inom offentlig sektor. Mm. Att kvinnor har sämre betalt, det har ingenting med patriarkatet att göra. Det har med att politiker sätter dåliga löner till våra sjuksköterskor. Och feminismen har varit... Alltså de har inte lyckats tala om vad det stora problemet är. Vet du inte vad problemet är? För kvinnor ska ha lika mycket betalt som män. Så måste man uppvärdera kvinnors jobb.
Mm.
Det är det enda sättet att lösa det här. Om du nu har haft den här diskussionen, en brännande het diskussion i decennier i Sverige, utan att folk vet fakta...
Mm.
Så blir det ett jätteproblem.
Men de här 1,5%, då menar du att det är skillnaden som män ändå tjänar mer än kvinnor?
1,5%, ja, fast de säger att det kan förklaras med andra saker.
Okay.
Och 1,5% är liksom, män är lite bättre på att förhandla med löner och sånt där. Så det finns sådana faktorer också. Det finns jättemycket forskning på det.
Mm.
Så det enda sättet att lösa löneskillnaden är att se till att kvinnor får bättre betalt för de jobb de vill göra. Punkt.
En politisk fråga helt enkelt.
Politisk fråga.
Du, vi ska knyta an lite till det vi började med här. Riks FM, Coop, Korauta ställer in allt med dig. Du sparkas också från ditt eget varumärke Paulus. Det är intressant.
Ja, det är intressant.
Hur mycket handlar det om som det här sexköpet kostade dig, skulle du uppskatta? Förutom de böter du får betala.
Ja, men alltså... jag tror mina företag omsatte 150 miljoner, tror jag. Det är ju inte mina pengar, men det var de omsatte. Så det kostar mig jättemycket pengar. Men vet du vad jag vann? Friheten. Jag kan sitta här, jag kan ha mina egna små företag nu. Jag tjänar inga 200 miljoner, men jag har inga pissmyror. Folk som vänder ryggen. När du vet, man märker direkt när det brann som värst vilka som är kvar. Det är mina gamla boxarpolare. Inte mediemänniskor ringer, alla boxningspolare ringer.
Har du det bättre nu?
Mycket bättre.
Du saknar inte tv?
Nej.
Och du vill inte göra mer tv?
Nej, aldrig.
Har någon närmat sig dig?
Nej.
Om något sånt?
Nej. Det kommer ingen göra.
Och du kommer inte tacka ja?
Nej, men medievärlden ser inte ut som den gjorde en gång i tiden. Jag sysslar med media. Det folk tror att jag har min podd. Jag har avsnitt som är 50-60 000 lyssnare. Det är en av de största poddarna. Ibland är vi uppe i topp 10 i Sverige och sånt där. Beroende på liksom gäst och sådär. Jag sysslar fortfarande med media. Mm. Det är bara det att jag äger min egen media. Jag säger vad jag tycker. Jag har ingen som lutar sig över min axel.
Och idag kan man ju det.
Ja, precis. Men det vet väl du.
Ja, absolut. Ja. Men det här med cancelkultur då, som det finns. Det här med att man kastas ut från sociala eller professionella kretsar på internet, i sociala medier eller på andra arenor i livet. Och du har ju om någon erfarenhet av det och drabbats av det. Vad tycker du om den typen av kultur där man gör något fel?
Men det är ett fundament för vårt samhälle. Det är att kunna förlåta. Sen är jag syndaren, det är inte min liksom. Men det är ett fundament för ett samhälle att kunna komma tillbaka, att ha möjlighet. Men jag tror att hela den här kulturen som vi håller på att bygga upp, det är också de här människorna, många av de här som är jävligt aggressiva i de här MeToo-kampanjerna och allting, som sen själva har gjort rätt, så har hamnat fel. Vad det bygger upp att det blir bara aggressivare för att man målar in sin hörna. För man vet själv, man går ut så jävla hårt, så finns det ingen reträtt. Och den är rätt intressant, den som är fri från skuld kastar första stenen. Den är väldigt intressant för folk, den är ju din äktenskapsförbryterska, de tar då, de här rabbinerna tar, de här fariseerna tar den till Jesus och säger du är Guds son, du vet, i Bibeln står att hon ska stenas, vad tycker du? Och då säger han det klassiska, den som är fri från skuld kastar första stenen. Och då går först de äldsta, för de förstår det smarta, de unga aggressiva kvar en stund till. Men så går alla. Och det intressanta är också vad som händer efter. Då tar Jesus hennes händer och säger så här, gå nu, jag dömer inte dig heller. Inte ens han, Guds son, dömer. Gå nu och synda inte igen. Det är ett fundament för en civilisation att kunna förlåta. Mm.
Och det saknar vårt liksom, samhälle idag.
Vår samtid har blivit, men det är även rent politiskt att man, så här, man lyssnar inte ens på varandra i sina ekokammar. Va? Man försöker också måla upp grejer som inte stämmer. Man sysslar med de här liksom, halmgubbarna, att man säger något och så attackerar man det som inte stämmer. Det finns liksom ingen förståelse, och det är så i hela världen att man har grävt ner sig i djupa, djupa skyttegravar.
Och är det aldrig, kan det inte finnas något tillfälle där det är bra då? Där liksom samhället på något sätt reagerar och sätter ner foten mot personer som gör fel?
Det är självklart ska samhället sätta ner foten. Det är klart att folk ska ha straff. Men det måste finnas någon rimlighet, det tycker jag.
Och det saknar du?
Ja, men jag saknar så här, förlåtelse. Jag saknar också så här, att lyssna på sin politiska motståndare så där. Mm. Och där är också, jag känner också liksom att det är svårt att lösa vårt samhällsproblem, eftersom folk har, alltså vi står inför en del rätt jobbiga grejer i hela västvärlden. Douglas Murray har skrivit en väldigt bra bok om det som heter The Strength Death of Europe, som ni ska för övrigt läsa allt han skriver, Douglas Murray, han finns också mycket på YouTube. Just det med att i västvärlden håller vi på att liksom montera ner det som har varit vår framgångssaga, va? Och en del i det här är också den här otroliga liksom de två politiska strömningarna som finns i vår samtid, som finns i hela västvärlden, va? Där man är otroligt liksom fientlig, va? Och det är svårt att se hur man ska kunna enas liksom.
Mm. Och beskedet från dig i alla fall, det är att du är friare idag, du har det bättre idag. Mm. Du saknar inte tv och vill inte göra den här typen av tv du gjorde förr liksom.
Nej men det är som du säger, vi ska tv alltså, men det får se hur länge folk tittar på tv. Mm. Men så här, om du tittar min sons generation till exempel. Han tittar i noll.
Hur gammal är han då?
Han är 18 och fyller 19. Men också min dotter, de tittar inte. Noll. Så är jag säger absolut exakt noll. På TV.
Och inte ens på playtjänster, inte något sånt?
Jo då, jo, men han tittar mycket.
Det är väl också TV?
Ja, men han tittar på någon. Ja, jo, men det är inte den traditionella TV.
Nej, inte tablå-TV.
Och det är liksom, det väljer på ett annat sätt. Och sånt där.
Han kanske går i sin fars fotspår helt enkelt. Nej, som inte tittar
nej,
på TV.
Men, nej, det tror jag. Ja, kanske. Nej, men han är ju sin egen person. Han är ju en fantastisk ung man. Liksom, så där, med liksom, A i nästan alla. Jag tror han har B i två ämnen. Så det är en fantastisk kille.
Var har han fått det ifrån?
Det är faktiskt hans mamma som har hur mycket jävla akademiska poäng som helst. Så det där är... Jag pratade faktiskt, jag ringde upp henne när sista betygen och tackade henne för det. Och då sa hon faktiskt, men hon bara sa, det är inte bara jag, Paolo. Du har lärt om disciplinungarna också. Mm. Att slita, att anstränga sig, lönar sig.
Och du har väl andra kopplingar? Ni tränar mycket ihop och sådär?
Ja, vi tränar ju. Det är ju rätt unikt faktiskt, måste jag säga, att få vara... Han fyller 19 nu här i april. Liksom. Att ändå så fyra gånger i veckan så tränar vi några timmar ihop. Liksom, och sådär. Så att vi har en jävligt häftig relation. Sådär.
Och äter pasta?
Ja, vi äter pasta och slåss. Vi brukar... Det var faktiskt... Jag har ju polare och tävlingskillar som är här. Eller ut på Instagram faktiskt. En fredagkväll hemma hos familjen Roberto. Då var det någon som låg och försökte strypa min son här. Och så bakade vi pizza samtidigt. Så pizzaugnen var på. Och så var det någon som försökte strypa hans och under pizzaugnen.
Otroligt grabbigt.
Ja, väldigt, väldigt grabbigt.
Grabbkväll, helt enkelt. Men du, Paolo, hur ska vi knyta ihop det här då? Alltså, vad skulle du vilja göra framåt? Du är ju bevisligen en duktig programledare. Och... Du har din podd och sådär idag. Vad har du för drömmar kvar? Har du något du skulle vilja göra i TV kvar?
Nej, jag har gjort det mesta på TV. Vad ska jag göra där som jag inte har gjort? Nej, men det är klart man har drömmar. Utan drömmar har man inga vingar. Liksom.
Vad är dina drömmar just nu?
Nej, men jag har inga såna liksom, jag har en poddstudio där vi jobbar med andra poddar. Jag har ju mitt pastaföretag Robertos.shop, lite reklam, som jag håller på att utveckla. Jag hjälper en del restauranger.
Det är ett nytt företag helt enkelt då, som du har startat.
Robertos.shop har funnits i två år.
Ja, just det. Ja, men
Nej, men jag ägde ju, även fast jag blev av med allt, så äger jag mark i Italien. Så vi gör ju liksom en olivolja av världsklass. Liksom. Vi åker ner varje år och skördar. Och precis efter den här skandalen då, så fick jag upp en hemsida med bara olivolja.
Du får snart avsluta oljesnacket. Ja.
Nej, men så är den, och det är inget snack. Jag lägger ut varje gång. Men det är skördat för hand. Det är pressat samma dag. Och så. Och det där sålde som fanns. Att många köpte det också. För att man inte gillar cancel culture också.
Nej, precis. Du fick stöd där helt enkelt. Och så finns det många andra olivoljor också. Oavsett hur dåliga de är så finns de i alla fall.
De finns, ja.
Men du,
man behöver lampolja eller smörja cykelkedjan. Finns de i din närmaste butik.
Jag vill... Jag höra lite med dig om relationen till din publik också. Ja. Hur har den förändrats mellan de sista Farmen-åren så att säga och idag?
Nej, men jag har ju ungefär lika mycket följare. Jag har 130 000 på Instagram. Jag har väl 60 000 på Twitter.
Och de du träffar då? Sådär, vad säger
folk? Jag har ju alltid folk... Många kommer jag ihåg när det hände, så kom mycket folk fram och så här och sa, alltså varje dag var det folk som kom fram och sa så här, du är en idiot liksom, fan jävla korkad sak och jävligt smutsig sak, men det här drevet är inte okej liksom. Rätt många, det var varje dag under en period faktiskt, vilket var rätt viktigt så där.
Ett stöd alltså.
Ja.
Men fick du också höra sådana som verkligen
noll? Det är skillnaden. På nätet skriver folk. Folk är tangentkrigare. Det är skillnad. Den folk som skriver arga saker, som behöver få ut sin ilska. Det folk som sprider hat på nätet. Problemet med dem är att de älskar inte ens sig själva. Liksom. Så en sån människa, det är tangentkrigare, de kommer aldrig fram.
Så noll personer har kommit fram till dig och liksom dömt dig? Eller liksom...
Noll.
Ah, intressant.
Det är samma gäng som satt i Solnahallen och buade uppe på de högsta läktarna när de började tävla. Ah. De som aldrig vågade tävla själv.
På något sätt, bara genom att prata med dig nu en timme, så känns det nästan som att du hade nästan tyckt att det var lite uppfriskande om någon kom och läste lusen av dig. Så att du hade tyckt att det var lite manligt typ, att man står för vad man tycker och säger det rakt i ansiktet till dig.
Ja, men jag tycker, men ibland får folk så här, ibland får man ju säga så här, men det är helt okej liksom. Men jag vet ju folk när man, några gånger man har gjort saker när folk har sagt till, liksom, de har så bara respekt för att du säger vad du tycker, liksom. Men sen får man, sen är ju hur man gör, liksom, man får inte pissmyra, då får man ju stå för konsekvenserna, liksom. Mm.
Paolo Roberto, intressant snack om tv med dig. Mm. Ska vi också säga det, om Jenny Strömstedt lyssnar på det här, så är du också hemskt välkommen att vara med och bemöta, eftersom du inte kan vara det här i det här rummet just nu. Hur var det här upplevelsen för dig, Paolo?
Nej, men jag gillar ju podden, det är kul.
Det är det. Mm. Något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu.
Nej, men jag har gjort i Fear Factor, jag har gjort rätt många roliga andra program. Fear Factor, det är en av de roligaste programmen.
Ja, men berätta, ligger den närmare dig, tycker du? Eller?
Ja, det är rätt roligt. Det var så jag hittade Joe Rogan.
Poddmästern.
Alltså kungen liksom, och UFC och allting. Han var ju programledare för amerikanska Fear Factor. Och då var det så här, men den amerikanska programledaren är också kampsport. Han är svartbälta i taekwondo som du är och så där. Men Fear Factor, det är fan det roligaste programmet.
Men uppdatera oss, vad var det? Var det här när man skulle käka äckliga grejer?
Ja, och hoppa från grejer. Det var väldigt roligt.
Vad var det som var så kul med det?
Utmaningen var så sinnessjuka och jävligt häftiga. Det var någon, att man åkte på en liksom vattenskoter och så kom en helikopter flygande och så skulle man klättra upp på helikoptern och så. Det passade mig väl, och det var en väldigt rolig inspelning. Det var i Sydafrika. Jag boxade fortfarande då, så att jag tränade på den lokala klubben där, så att jag fick en sån här, alltså hela känslan var helt fantastisk. Det var liksom bra väder, man tränade, det var ett program som passade mig liksom, något som jag kunde tänka göra själv liksom.
Eller hur, var med?
Ja, jag
provade. Vad var det häftigaste som du tyckte att ni utsatte deltagarna för där?
Nej, men den här helikoptergrejen var kul, och det var mycket såna hoppa från höga liksom, och det var verkligen kul och så där. Och sen var hela den här, jag boxade också, det var också en sån här rolig, jag kommer på hotellet, vi bodde på något superlyxhotell, och sen så skulle jag gå match, du vet, någon månad efter det var på det, när jag fortfarande boxar liksom. Så att jag frågade då på hotellet vad finns en boxningsklubb, så fick jag ett adress, och så var det någon sån här fitnessgym. Men då kom jag tillbaka, när jag behöver en riktig boxningsklubb. Då visade sig en av kockarna var boxare. Då fick jag adressen. Och jag hoppar in i en taxi. Jag säger adressen. Taxichauffören vänder sig om och tittar på mig. Och så han bara, you know where it is? I think so. Så körde han mig dit. Så när jag skulle gå, han bara, are you sure you want to get off? Jag bara, why? Det var en kåkstad då. Why? Så han bara, have you seen any white people the last 10 minutes we've been driving? Jag bara, no. This is the reason why. Så jag hoppade in på den här klubben, och jag var den första vita som hade satt sin fot där. Du ska ha sett när jag klev in i den här, med en Gucci-påse också. Jag hade ingen träningsväska.
lite Linda av dig.
Ja,
inte
så mycket, för att jag på den tiden var jag en av världens högst rankade välteviktare. Så att de missbedömde mig lite när jag kom in med en Gucci-påse. Det tog en sekund så ville de sparra. Mm. Och då var det Holmgård. Jag tänkte att det är lika bra att markera här liksom, så att de fattar att...
Ja, hur gick det då?
Nej, jag nitade deras välteviktare. Men sen var det en i teamet där. Det var en jävla rolig upplevelse. Jag tränade ju varje dag med det här gänget i den här kåkstaden och hängde med dem. Det var ju helt fantastiskt liksom, att få ta del av den kulturen. Och liksom, så här, det var också träningen var så här... Det var ju, boxning är alltid boxning. Det är alltid tuffast. typerna i kvarteret och du vet, alla har ett ärr i ansiktet och så här. Så det var ju liksom, det var ju den typen av människor man är van med. Men det var lite så afrikanska inslag, de dansade rätt mycket och du vet, och gymmet var, du vet, när det är så här riktigt fattigt, när du liksom ringen, det är inte så att du så här, som europeet, en, du vet, ett par som sparrar i ringen. Här var det liksom så här, man kunde få stryk, någon missade och liksom, då var ju 10 par i ringen liksom, så var det någon som missade och fick man en smäll av någon granne. Så att det var en jävlig, jag gjorde en jävligt bra match efter den också. Jag var i väldigt bra form. Alla ville döda honom.
Känns som att du uppskattar det mer än att göra TV-programmet kanske, eller?
Ja, det var det.
Ja, ja.
Ja, det var höjden.
Och inte ens Fear Factor skulle få tillbaka dig till TV.
Fear Factor är tveksamt.
Det ska en liten dörr.
Fear Factor i Sydafrika och boxningsgymmet så är tillbaka.
Du som lyssnar på det här, vill du komma i kontakt med mig, gör du det på fabrikspost@gmail.com, och sen så följer du naturligtvis, eller gärna, TV-fabriken i de sociala medierna Facebook och Instagram. Paolo Roberto, tack för att du var med.
Tack själv.
Om vi går ner i svart.